Det här är en podd från Svenska Yle.
Regeringen har nu suttit i veckor och planerat och förberett begränsningar i vår rörelsefrihet. Men nu har riksdagens grundlagsutskott satt tummen ner åt de här omdebatterade planerna, kan man säga. Hur kunde då riksdagen och regeringen komma till så olika slutsatser och vad berättar det här egentligen om Finlands coronapolitik just nu? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och idag har jag med mig Göran Djupsund, professor emeritus i statsvetenskap. Jag har med dig på tråden från Åland. Göran, du har lång erfarenhet av att följa med finländsk politik. Hur ser Finlands coronapolitik just nu ut så här lite när du tittar på det där från Åland med sån här distans?
Ja, om vi tittar på det lite, inte bara från Åland utan sätter ett ännu lite bredare perspektiv och tittar ut över Europa, så ser vi ju ganska olika mönster i coronapolitiken. Jag reagerar personligen på att Macron igår kom ut och, jag minns inte om han hade tagit beslut eller sa att han skulle ta beslutet, att han skulle förlänga begränsningarna i Frankrike med 3 veckor. Detta inkluderar bland annat ett utegångsförbud efter klockan 19. Och vi vet att många andra europeiska länder så har man haft olika typer av utegångsförbud. Man kan väl nästan lite karikerat säga att det börjar vara mer regel än undantag i Europa att man har utegångsförbud. Och tydligen har beslutsfattarna haft möjlighet lagmässigt att fatta de här besluten. Så på det sättet kan vi väl säga att vi avviker lite från det här genom att vi har ett system där fler instanser måste vara involverade i beredningen av lagar och den beslutsrätt som det här ger åt vår regering. I det här fallet då regeringen och grundlagsutskottet i riksdagen och sen själva riksdagen. Så på något sätt kunde man väl säga att vi försöker ännu mer säkra de medborgerliga rättigheterna än vad det har hänt i många andra europeiska länder. Det här kan väl ses som lite positivt, även om det ser ut lite råddigt så att säga.
Jag vet att många just frågar sig att varför är det på något sätt så svårt liksom att genomdriva sådana här begränsningar här i Finland när man vi ser i flera andra länder så kan man göra det. Och du var inne på det här att de här processerna ser olika ut, men sen handlar det ju förstås också om hur helt enkelt epidemiläget, hur illa det är.
Det handlar säkert om det, men att i grunden ligger det nog liksom lagstiftning och vilka rättigheter det ger exempelvis åt regeringen eller regeringens ordförande att göra olika saker. Men vi vet att Frankrike är fortfarande ett ganska presidentiellt system, men även i andra europeiska länder har man kommit snabbare och ganska mycket snabbare till beslut om bland annat den rörelsefriheten. Så att inte handlar det bara om lagstiftning, utan nu handlar det också förstås om politisk vilja, analys av epidemiläge och så vidare bortåt. Att nu tror jag att man i många andra europeiska länder har med ganska långa tänder gått inför de här rörelsebegränsningarna även där. Men att vi är nu inte ännu tydligen i Finland vid den punkten.
Men ser du det som en bra sak att vi har då ett grundlagsutskott som då kan så att säga sätta, om man vill säga det, som så käppar hjulet för någonting som regeringen har försökt redan länge driva igenom?
Absolut. Jag tycker utan vidare att det är bra att vi har ett sådant system, kallar det nu checks and balances eller dubbelkolla av olika saker. Jag menar, någon kunde tycka att okej, den här regeringen borde nu få fatta dessa beslut, men att man ska väl se lite mer principiellt på det och se på det sättet att en regering ska inte ha oinskränkt eller allt för stor makt att själv agera utan att någon annan granskar dess beteende. Och det systemet har vi ju med vårt grundlagsutskott, att det är ju den checkande instansen så att säga. Jag skulle kanske lite nyansera det som du sa om att det var regeringen mot riksdagen på sätt och vis, utan jag skulle väl kanske mera mena att det handlar om att det har varit juristerna på regeringssidan och juristerna i grundlagsutskottet som haft olika åsikter. För att riktigt tydliggöra det här så kunde jag nämna att justitiekanslern var involverad tydligen i en lite konsultativ roll när regeringen beredde det här förslaget förrän man skickade till grundlagsutskottet. Och JK gav grönt ljus. Nå, så kommer det till grundlagsutskottet och det är ju inte så att säga medlemmarna där som funderar att är vi tillräckligt bra jurister, utan det tar ju in sakkunskap. Bland annat justitieombudsmannen nu då, den andra höga instansen som ska granska, så var och gav ett utlåtande åt grundlagsutskottet var han torpederade det här lagförslaget och konstaterade att det inte är i enlighet med grundlagen. Så att vi hade JK mot JO i det här ärendet om vi riktigt hårdrar det, plus andra jurister.
Grundlagsutskottet anser att då regeringens förslag inskränker för mycket på våra grundläggande rättigheter. Jag menar, debatten om de här begränsningarna och i synnerhet kring vissa absurda, kan man säga, detaljer i dem har ju gått het. Men jag menar, kommer de här grundlagsutskottets beslut som en överraskning för dig, eller tycker du att det var väntat?
No, egentligen inte, eftersom det betonade justitiekanslern också när han blev intervjuad. Att det var en helt ny situation med helt ny typ av lagstiftning och att man var självfallet lite osäker. Så att inte jag är speciellt överraskad över att det kommit nej till det här. Jag menar, gör man inte en lagstiftningsförslag, proposition på det sättet som följer grundlagen, så ska man få bakläxa. Och det fick regeringen den här gången. Men jag skulle vilja betona en ytterligare sak för att lite vad heter det, nyansera det här regering kontra riksdag eller någonting sånt. Jag menar, det är ju inte så att Sanna Marin och Anna-Maja Henriksson och allt vad det heter, ministrarna, sitter och funderar på att vad ska vi göra i det här epidemiologiska läget? Vad ska vara de bra åtgärderna? Utan man följer ju rekommendationer. Man kan till och med kanske säga att man följer onödigt slaviskt rekommendationer som kommer från de experter som framförallt DHL tillhandahåller. Det är ju deras bud att detta med rörelsefrihetsbegränsningarna ska komma. Det är ingenting som politikerna i regeringen har hittat på att oj, nu skulle det vara roligt att ha rörelsebegränsningar. Utan man följer THL. Jag har någon lite tillspetsat sagt att Trump struntar i sina medicinska experter och epidemiologer. Medan vår regering, om nu inte slaviskt, så skäligen noga följer vad de medicinska och epidemiologiska experterna, framförallt vid THL, säger.
Kan det till och med vara så att liksom regeringen lyssnar för mycket just på de här hälsoexperterna och för lite på de juridiska experterna?
Ja, det där är nu kanske att göra det lite fyrkantigt. Och det har varit så jädrans bråttom här att skulle regeringens juridiska expertis fått sitta och fundera på det här i en månad eller två månader, så skulle kanske lagförslaget sitta annorlunda ut. Men nu hade man bråttom. Och bråttom hade man inte bara för att man tycker att det är bråttom, utan för att hälsoexperterna säger att nu är läget ytterst kritiskt och nu bör någonting göras.
Men kan regeringen ha blivit liksom fartblind här när det har varit ändå
tajt? Nej, jag vet inte om det har blivit fartblinda, utan de har lyssnat på de här hälsoexperterna och gått vidare på den linjen. Det är väl nog lite bara så att det är det som har hänt här, och sen har man då fått lite hafsigt lagförslag snabbt gjort på det här, och då hade det gått åt fanders på den punkten.
Hur stort politiskt bakslag är det här för regeringen och i synnerhet för statsminister Sanna Marin?
No, jag tycker bakslaget är störst förstås för de jurister som har varit med och berett det här ärendet och regeringens vägnar och får bakläxa av grundlagsutskottet. Men det är klart att nu är det ju en besvärlig omständighet för regeringen och för Sanna Marin också att man inte får igenom det här. Att nu hamnar man ju att fundera på andra åtgärder, och det börjar bli ganska bråttom. Så att inte har man en enkel sits där, det är alldeles klart. Sen tycker jag grundlagsutskottet gjorde helt korrekta, tror jag, juridiska bedömningar av det här förslaget och dess grundlagsenlighet. Men man kunde inte riktigt hålla sig. När jag har läst utlåtande och kommentarer från grundlagsutskottets sida, så säger man att ja, det finns andra åtgärder med mindre, så att säga, räckvidd, som kunde vara effektivare än detta med rörelsebegränsningar. Och jag menar, det är ju inte en juridisk bedömning, utan det är en epidemiologisk bedömning som man kommer med där. Och där tycker jag att grundlagsutskottet har gått lite utanför sitt mandat när man börjar bedöma vilka åtgärder som skulle vara de bästa för att hindra epidemin. Men att hela vägen så tycker jag att det börjar verka så där som, jag tror Kekkonen hade i tiden en bok vars titel var Veteen piirretty viiva, som en linje dragen i vatten för att markera skillnaderna, eller hur det var svårt att göra skillnad mellan utrikes- och inrikespolitik. Men här börjar vi ha lite samma situation med skillnader mellan epidemiologi och politik. Den linjen börjar vara lite tecknad i vatten den också.
Ser du en risk för att just grundlagsutskottet på något sätt dras in i det politiska spelet på det här sättet?
No, jag tycker på den här punkten så ett steg åt det hållet genom att börja kommentera vilken typ av åtgärder som skulle vara de effektivaste med tanke på epidemin. Det menar jag att grundlagsutskottet kanske inte har förutsättningar att göra den bedömningen. Mm. Men det är många som har rätten att fatta olika typer av beslut, och vi har inte övergripande beslutsfattande samlat på en hand. Och det är ju i princip bra, men att i den här situationen så har det ju givit problem.
Tror du det nu finns de inom regeringen som så att säga lite i hemlighet är nöjda över att det gick så här?
Det är mycket möjligt. Jag menar, ingen tycker ju att det är roligt med att begränsa medborgarnas rörelsefrihet. Och det har ju alla betonat också. Så att nu kan det hända att det är någon som är kanske lite extra nöjd. Men samtidigt så måste ju vara missnöjda på den punkten att nu sitter de i den sitsen att de måste hitta på någonting nytt. De får ju vända sig till THL nu och säga att okej, det här gick inte. Det är någonting annat som ni tycker att vi kunde göra istället.
Ja, det är ju inte bara liksom en politisk prestigeförlust för regeringen utan man har ju också förlorat dyrbar tid här när man har förberett då det här förslaget. Jag tänker på oppositionen. Jag menar, nu kommer en färsk partimätning från YLE som visar att SDP går nu ner till tredje plats. Sannfinländarna samlingspartiet toppar. Får de inte numera liksom medvind av det här när de kan liksom fortsätta kritisera regeringen nu kring den här frågan?
Jo, det är mycket möjligt. Sen ska vi minnas att den här opinionsmätningen rör uttryckligen kommunalval. Och det brukar finnas en viss skillnad i hur folk beter sig i kommunalval och riksval. Det är klart att det här återspeglar även en lite mer allmän opinion. Men vi inte menar att det här riktigt mäter total stödet för regeringen eller någonting sånt eller för de enskilda regeringspartierna. Men det är klart att det här är ju en signal som politiker lyssnar på sånt här. Och nu har det en viss betydelse.
Mm.
Oppositionen får kanske lite vässa tänderna ytterligare här. Men då kan man väl också kommentera det att det är väl kanske lite olyckligt om vi får det låter hemskt, men en överdriven politisering av frågorna hur vi ska handskas med epidemin. Får vi politiska låsningar allt för mycket i den här frågan så hindrar det ju ett effektivt bekämpande av epidemin. Och det borde väl ändå vara A och O för alla aktörer.
Mm. Regeringen har nu meddelat att de drar tillbaka sitt förslag, men vad tror du händer nu? Tror du ens regeringen vet det?
Vet. De sitter väl och diskuterar olika andra möjligheter. Jag menar, det har ju talats om lagstiftning som skulle begränsa på något sätt möjligheterna. Hur många som får samlas överhuvudtaget och så vidare bortåt. Det går kanske enligt grundlagsutskottet att få fram den här lagstiftningen. Men där har du ju samma problem som med mycket annat. Att hur övervaka detta? Det går ju inte att liksom övervaka sånt egentligen. Hur många samlar du hemma hos dig under påsken? Vem ska komma och kolla en sån sak? Så att det här problematiken finns oberoende vad man gör så handlar det om att medborgarna ska känna att de vill följa rekommendationer och lagstiftning. Det går inte att checka det fullt ut.
Om regeringen nu vädjar till folk om att okej, att följ ändå våra rekommendationer och handla fiffigt. Men hur mycket tror du liksom att folk lyssnar på regeringen efter den här missen? Har liksom förtroende för regeringen tagit en törn?
Jag vet inte om det här är egentligen den här frågan med att torpederas av grundlagsutskottet. Om det nu har sämst stor betydelse. Jag tror nog att folk handlar ungefär som de har handlat tidigare. Oberoende av den här frågan. Att jag tror ju inte att den liksom skjutsar på något sätt det här folks beteende i någon speciell riktning. Jag menar, vi ser ju redan att folk beter sig som de vill. Lappland kommer att vara fullt under påsk, trots att man har rekommenderat att man kanske inte ska resa så hemskt mycket. Så att det finns en stor trötthet överhuvudtaget på begränsningar och annat. Så den börjar lite underminera alla åtgärder som är rekommendationer. Därför kunde det ju behövas mera lagstiftning, men att de måste kunna övervaka, så det är ju det som är en av de jätteutmaningarna. Där. Hur övervakar de åtgärder som man tar till? Det talas med ganska många olika röster från olika håll och folk blir ju ganska konfunderade när en och den läser i tidningen att den och den experten om medicinare säger det här och nästa dag säger någon annan medicinare något annat. Och det har ju lite varit också problemet från THLs sida. Man har intervjuat enskilda experter inom THL och de har inte alltid talat med samma röst. Där borde ju nog de här myndigheterna se till att de talar med en och samma röst. Och från mediehåll hittar man nästan alltid någon expert som tycker annorlunda i någon fråga. Och ju mer vi har olika röster som tycker olika så desto mer konfunderade blir ju medborgarna. Hur ska vi egentligen handla?
Göran Djupsund, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.